Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i:et är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden. När det här spelas in så är vi mitt inne i coronakrisen. Den här smittan har ju fört med sig en hel massa problem i sina spår. Det är till exempel ingen som reser längre, färre handlar i butikerna och går ut och äter. På det sättet så är det en lite speciell ekonomisk kris vi befinner oss i. Hur ser egentligen historien ut? Vad har tulpanmanin i 1600-talets Nederländerna för likheter med Wall Street-kraschen 29? Och kan vi lära oss någonting av gångna finanskriser? Det får du snart reda på i podden som heter Allt vill att veta, och jag heter Fritte Fritzson.
Ända sedan kapitalismen föddes någonstans i medeltidens Europa har finansbubblor och krascher drabbat oss med jämna mellanrum. Vissa hävdar att de är en del av vår marknadsekonomiska verklighet. Andra menar att krascherna är mer en följd av människors misstag inom ett fullt fungerande system. Oavsett vad så drabbar finanskrascherna både företag och enskilda människor hårt. Den som ska berätta för oss om finanskrascher heter Lars Magnusson. Han är professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin. Han har skrivit en rad ekonomihistoriska böcker, bland annat standardverket Sveriges ekonomiska historia. Varsågoda, allt väl att veta om finanskrascher med Lars Magnusson.
Hej och välkommen till podden, Lars Magnusson. Du har skrivit en väldigt spännande bok som jag har framför mig här. Finanskrascher, från kapitalismens födelse till Lehman Brothers. Varför tror du att vi är så fascinerade av det här ämnet?
Ja, jag började skriva på det här. Eller, jag är ju ekonomhistoriker, så där egentligen är det ju mitt område sånt här. Och det här med konjunkturer och ekonomiska förlopp och sånt där har jag sysslat med nästan delen av mitt vuxna liv, så att säga, både internationellt och svenskt. Så att egentligen sitter det ju där så gammal. Men det är klart att det här fick ju en extra skjuts efter 2008 och den stora finanskris vi hade. Så att efter det var jag ju, eller i och med det kan man väl säga, jag började redan innan. Så jag har varit ute och talat om det här hur mycket som helst. Och någonstans får man ju då liksom en känsla och vilja att skriva ner lite om det här. Då jag spände ut och pratade om det så mycket. Så att det är väl det ena. Så det andra sen är ju då att nu har ju en kris ekonomisk kris då återkommit, men i en ganska annorlunda form. Men det kanske vi återkommer till. Men den ser inte ut som den 2008, men det är fortfarande en kris som är både global som 2008 och som har väldigt stora följder ekonomiskt.
Mm. Hur skulle du definiera en finanskrasch? Finns det överhuvudtaget någon bra definition?
Nej, alltså egentligen finns det ingen riktig vetenskaplig som på något sätt som helt täcker allting, utan vad en krasch handlar om är ju plötsligt när det är stigande priser på, och man talar ju om tillgångsmarknader, eller ekonomer talar om tillgångsmarknader, och där är aktier och naturligtvis en, och börsen då, så att säga, som vi förknippar ofta med den finansiella marknaden. Men det finns ju också andra delar av, man kan ha tillgångar i annat också. Man kan ha andra värdepapper, man kan ha obligationer, man kan ha, ja, så kan man ha guld, man kan ha konst, man kan ha fastigheter och bostäder. Mm. Så att det tillgångsmarknader plötsligt, där man har sett en snabb prisuppgång, avbyts av en skarp nedgång, då brukar man kunna tala om, men sen kan ju den där stanna utan att bli så allvarlig. Men i vissa lägen så fortsätter den där, och där, och det kan ju vara när det har varit extra stark uppgång. Det där man liksom börjar fundera, är det här rimligt? Liksom, de här enorma stigande priser på tillgångar. Är det här rimligt? Och då, så får man då, då kanske man får en extra stark rekyl ibland. Och då kan man tala om en finanskrasch faktiskt.
Just det. Men är det så enkelt?
Banker stänger, eller andra institutionella finansörer, de stänger butiken och går hem.
Du diskuterar i din bok dels alltså de finansiella och samhälleliga förhållandena, och dels vår mänskliga natur som faktorer som kan utlösa finanskrascher. Skulle du kunna utveckla det lite?
Om man ska försöka förstå vad en sån här krasch handlar om, och då har vi ju att göra med det här som jag sa alldeles nyss, så stigande priser på aktier till exempel. Och som då förbyts i ett snabbt fall, då har man ju att göra med psykologi. Och då kommer man in på hur fungerar vi människor egentligen? Och då har det ju, fanns det ju en tradition inom gammal nationalekonomi, kan man väl säga, att man sa att människor är ytterst en rationella individer. De vill maximera sina intäkter och de är rationella. Men nu håller ju inte forskare med om det, eller inte ens ekonomer kan liksom riktigt hålla med om det längre. Utan vi får ju mer och mer kunskap om att vi människor är vi har jordinstinkt, vi gör som alla andra, vi apar efter. Vi har lätt att bli onödigt och överdrivet optimistiska när det går bra. Och tror att det kommer att fortsätta in i evigheten. Och så andra, sen blir vi ännu mer pessimistiska då när det faller och tror att det här kommer att bli käpprätt åt skogen. Så att vi överdriver ofta, och vi som sagt är väldigt adaptiva och håller oss efter vad andra gör och tittar på vad grannen gör för någonting och så.
Mm. För du nämner ju ett antal förklaringsmodeller för finanskrascher som du alla menar är otillräckliga i någon utsträckning i din bok. Det implicerar väl på något sätt att krascherna alltid är väldigt komplexa till sin natur?
De är väldigt komplexa till sin natur, och det kan vi ju se då på dem. Eftersom jag nu skriver om många olika sådana, så kan man ju då se det tydligt att de ofta, de börjar i olika ändar och de kan ha väldigt olika förlopp. Och de kan förklaras på lite olika sätt, men ytterst när det verkligen sätter till så handlar det ju om väldigt enkla mänskliga psykologiska reaktioner.
Du skriver om ett antal historiska finanskrascher, varav den så kallade tulpankraschen, eller tulpanmanin i Nederländerna på 1600-talet, en av de första. Det låter ju rätt spännande och lite annorlunda. Vad var det egentligen som hände där?
Ja, alltså, det är klart, men när man tittar på de där gamla så är det klart, de var ju inte så omfattande som våra. Jag menar, det här sista både 2008 och nu drabbar ju liksom global ekonomi, drabbar ju enormt tvärs över. Där går vi tillbaka till 1630-talet som det här gällde i Amsterdam och Harlem och några par städer till i Nederländerna, så var det ju inte så, gällde inte så många människor förstås. Mm. De flesta människorna var ju inte beroende av den här handeln. Men grejen var den att det började spekuleras i tulpanlökar, inte tulpaner utan tulpanlökar. Det var en ny, väldigt fascinerande produkt. Alla var sugna på att ha de här och de hade liksom, man hade börjat driva upp så här så man kunde få tulpanerna möjliga färger och det var oerhört modernt och ny teknologi, spännande. Och då började alla börja köpa de här och så man började låna pengar ofta för att köpa så att säga lökar som sen skulle kunna bli tulpaner. Och de här priset på de här tulpanlökarna, de drevs upp i orimlig mening. De såldes liksom till slut över, det kunde vara årslöner för en vanlig hantverkare, bara för några tulpaner. Mm. Och sen så inser man ju någonstans plötsligt att det här är ju fullständigt käpprätt åt skogen. Och kommer vi någonsin att få tillbaka de här pengarna? Och sen så när väl de här tulpanlökarna plötsligt ska lämnas över till sin rätta köpare och då blir tulpaner. Många av de som lovat köpa dem, de bryter sitt löfte. Mm. Och då faller priserna på de här dramatiskt snabbt på de här lökarna. Mm. Och då sitter en massa människor som säkert har lånat pengar för att köpa lökar. De sitter där med sina lån och kan inte betala tillbaka dem. Och vi får en typisk egentligen sån här finansiell krasch. Den är så extremt typisk så att den har liksom, kan man säga, bildat modell för allt annat som brukar hända. Så det händer egentligen ingenting särskilt mycket mer då än vad som händer under så här finansiella krascher.
Just det. För mig påminner det lite grann om IT-bubblan på slutet av 90-talet och början av 00-talet. I det att den övervärderar marknaden och produkterna något så kopiöst.
Precis. Det här, utom att IT gällde ju då inte den finansiella marknaden. Utan det gällde ju precis som tulpanerna, en helt ny teknologi som ansågs extremt spännande. Så i den meningen finns det ju något liknande med det här med IT på 90-talet, så är det ju så trolleri nästan.
Ja, men det är någonting också oerhört fåfängt i det här, eftersom det bara inom citattecken handlar om vackra blommor. Det är ju liksom ingen nyttoprodukt på det sättet heller.
Nej, men det var statusprodukter. Det var ansågs så alltså, kunde man visa upp den finaste tulpansamlingen, då kunde man också visa att man var rik och mäktig och hade finansiella muskler till exempel. Mm. Hade råd att betala så mycket för lyxproduktion. Mm. Lyxproduktion är ju ofta, jag menar, så är det ju fortfarande idag, men det var ju likadant på 1600-talet. Att det var liksom ett sätt att visa upp för andra hur rik man var, på vilka muskler man hade. Mm. Så att det är inte så dumt orationellt som det kan låta.
Nej, men det man gjorde alltså att man betalade för någon slags, nästan som någon slags option på framtida tulpaner kan man säga.
Alltså man sa att man skulle köpa, jag köper den 13 april de här dina tulpanlökar för 10 000 gulden. Och så lovade man det och sen som sagt, som vi sa, så när vi väl kom till april då insåg man, det här går ju inte. Och då köpte man inte och då blev de ju stämda en del då för avtalsbrott och sånt där. Så mycket av det här pågick ju i Amsterdams rådhusrätt.
Mm. Men fick den här kraschen några sådär, efterdyningar? Hur lång tid tog det att reparera allt det här?
Vissa har ju då liksom sagt att det här var ett helt slag mot Holland och det var en förklaring till Holland blev en trädde tillbaka som ledande kapitalistisk nation. Men mycket är nog ganska överdrivet. Utan det var en relativt mindre företeelse som drabbade ett fåtal förstås väldigt, väldigt starkt. Men det var inte så här. Det har gått mycket rykten om det där som är lite lätt överdrivet.
Ja, just det. Det här med någon slags optionsaffärer förekom tidigt då och krediter är också en sån här relativt gammal uppfinning. Alltså folk handlade på krita även på den tiden.
Ja, det är ju ett jobb, absolut. Man lovar att betala senare. Man köper nu och ska betala senare. Absolut. Klassiker. Det gällde mycket till exempel under 1920-talet som förebådar Wall Street och den stora börskraschen då på hösten 1929, som är med, nästan med känna av alla. Mm. Det handlade ju väldigt mycket om att ha köpt på krita och sen inte ha råd att betala när man är välkommen till krita.
Mm. Kan vi inte prata lite grann om den då? För att den är ju intressant, för att den är på något vis kopplad till första världskrigets slutskede och Versaillesfreden också. Kan du inte berätta lite grann om det?
Ja, alltså man kan väl säga att 1920-talet, vi hade ju första världskriget som slutar 1918. Och sen har vi en period av omställning på, ja, runt 1920, 21 och 22. Mm. Och det är ganska tuffa villkor som gäller. Framförallt i Tyskland drabbas. Och man får den här hyperinflationen som är så väldigt känd. Man skjutsar omkring med skottkärre fullt med riksmarkssedlar som inte är värda någonting till slut. Så att det var mycket kaos. Men sen under från 24 så där så började liksom ta sig, och man bara gått tillbaka till gamla hjulspår och det blir optimismen stiger, och inte minst i USA där ju då aktier och andra tillgångar stiger i värde väldigt mycket, och mycket handlar om att om man köper fastigheter, inte minst aktier, på kredit. Och tillgångspriserna trissas då upp väldigt mycket. Mm. Och sen på under 1929, det börjar med att det är en dålig skördår. Och så det är egentligen bara en futilitet egentligen. Det var inte så mycket med det att göra. Men det börjar, så sprider sig oron här ibland på hösten 29. Och så börjar alla sälja. Och den här masspsykosen nästan som uppstår. Och då faller börsen. Och vi får den här klassiska bilden. Vilket inte var riktigt så enkelt. Så att det fanns ju några som slängdes ut genom skyskrapsfönster. Men det var inte så många kanske. Men det myten är ju det. Men sen det som är också intressant med den där. Det är ju det att det här ledde då till att kan säga, till vi fick den stora depressionen på 30-talet. Så att den började då med en börskrasch. Överoptimism som ledde till prisuppgång som ledde till prisfall. Men sen så gjorde man ingenting åt det här i USA. Man sa att marknaderna får klara sig själva. Vi tänker inte stötta de här bankerna som fick problem. Vi tänker inte kasta in en massa kapital till dem som man gjorde efter 2008 till exempel. Utan vi kommer inte rekapitalisera de här bolagen. Och då ledde det här till att den så kallade den verkliga ekonomin fick stora problem. Mm. Så vi fick då en börskrasch och en finanskrasch som gick över i en allmän krasch eller kris för den reella ekonomin. Snabbt stigande arbetslöshet, sjunkande efterfrågan. Och som sagt massarbetslöshet under stora delar av 30-talet. Och den spreds också till Europa och drabbade också där.
Mm. Och Hitler tog makten 1933. Tyskland som var väldigt försvagat ekonomiskt. Kan man se en direkt koppling mellan kraschen 29 och att han överhuvudtaget kunde ta makten?
Ja, alltså det finns ju, det måste man säga. Även om man ska alltid vara försiktig med att dra enkla förklaringar till allting. Men 1933 när Hitler tar över så är ju Tyskland mitt i den här värsta delen av den här kraschen som hade börjat 1929. Mm. Och det hade spridit, som jag sa, till Europa då. Och banker föll i Tyskland och Österrike och på andra håll i Europa. Mm. Det slog över i Sverige till Krügerkraschen och annat. Så att det händer överallt. Folk sägs upp, det är miljoner som är arbetslösa plötsligt. Mm. Och det går väldigt, väldigt fort. Och den regering som sitter, den är också väldigt liberal. Den vill inte göra så mycket. Den tänker att de ska börja spara här nu då. Vi har mindre pengar, vi måste spara. Istället för att säga som man kanske skulle säga nu, att då får vi spendera mer för att hålla igång med ekonomin. Och sen så blev det här, den politiska reaktionen på det blev ju förskräcklig.
Men under depressionen så är ju Franklin D. Roosevelt, hans The New Deal som man kallar den då. Där man över stora offentliga ansträngningar, skapar nya offentliga jobb och bygger vägar, offentliga institutioner och sådär. Hjälpte det någonting eller?
Ja, det var ju svårt. Alltså, jag tror att det är så svårt att veta. Om man inte hade gjort det så hade det förmodligen blivit ännu värre. Men USA hade svårt att komma tillbaks. Mm. Så det var där faktiskt Europas ekonomier fanns efter mitten på 30-talet ganska väl. Så det blev bättre. Så fick egentligen USA en andra omgång av stora problem efter 1936 någonstans där. Så att det var svårt. Mm. Men, alltså, men den politik som Roosevelt, the New Deal, det var ju en sorts som man har kallat för keynesianistisk politik. Men problemet var väl att Keynes hade inte skrivit sina stora verk vid den här tiden, så att han var ju, Roosevelt var ju egentligen före, så man kan inte riktigt säga att det är en effekt av Keynes heller. Och jag menar, den politik som sedan nazisterna för och en del andra auktoritära regeringar i Europa för under 30-talet, det påminner ju också samma sak. Det är ju liksom lite av samma. Det offentliga går in på ett helt annat sätt och man skapar jobb och man skapar en egen nationell ekonomi som då man kan manipulera hur mycket som helst egentligen. Och då kan man då liksom öka sysselsättningen igen och få igång hjulen.
Men det som jag tycker är lite intressant är att då i kölvattnet av 29 så 33 tror jag det var, så inrättar USA en ny banklag för att skapa en bättre kontroll över finansmarknaden. Och det här är ju ett krav som känns som att det återkommer med jämna mellanrum så fort det har varit någon krasch. Finns det någon rät linje mellan ordentliga regler på marknaden och minskad risk för krascher?
Ja, alltså jag tror att man ska inte säga att det var det enda. Men det är klart att de regleringar som infördes under 30-talet med början i USA skapade ju ett bättre, kan vi säga, banksystem. Så det betyder nog en hel del för att stabilisera. Men sen hade vi ju andra världskriget, och när vi kom ur andra världskriget hade vi helt, ekonomierna utslagna. Det var ju bara att producera egentligen. Mm. Så det var helt annorlunda villkor. Också nationella ekonomier där en regering kunde helt enkelt dominera kapitalströmmar och se till att investeringarna gick till industri och inte till onyttiga saker och sånt. Mm. Så att, men det viktigaste delen som man gjorde i USA, det var ju den här Glass-reformen som ju handlade om att man skulle skilja de finansiella bankerna ifrån sparbanker. Så att sparbanker som tog in vanliga människor så att säga, deras sparkapital, skulle inte användas, eller fick inte ha då till att spekulera i värdepapper. Och så var det ända in i princip till 70-talet åtminstone i USA. Sen föll det här samman mer eller mindre och avbröts också sen formellt. Men det hade ju börjat liksom smula sönder hela det här redan under 60-talet.
Ja, för att framåt 70-80-talen, då kunde man ju se att det fanns allt fler då institut som verkade som någon slags investmentbanker som kanske hade en helt annan riskbenägenhet än de klassiska bankerna.
Oh ja, och därför så pratar man ju om det här som kallas för shadow banks. Och många hävdar ju att bakom 2008 års sammanbrott så är det ju inte så mycket de bankerna som ju ändå är hyfsat reglerade som ligger bakom det här, utan det är alla andra som agerar på de finansiella marknaderna. Och det är ju hedgefonder och det är som du sa, va? Och vad som har hänt efter 2008 är också vad man har gjort, det måste man ju säga. Så har man ju återreglerat en hel del när det gäller banker. Men man har ju fortfarande ingen riktigt bra koll på alla de andra som agerar. Mm. Och jag menar, nu agerar ju också stater som lånar ut pengar hit och var. Kineserna som lånar ut pengar till afrikanska länder och till privata intressen och sånt där. Det är ju inte, går ju inte, minsann inte via några reglerade banker, utan det är ju en helt egen värld för sig, och den är ju stor och bara växer ju bara hela tiden.
det som jag slås av när jag läser din bok också, det är de här två skolorna som hela tiden tävlar mot varandra. Dels den här kanske lite mer Keynes-aktiga skolan som är lite mer socialliberal eller socialdemokratisk, att man ska reglera marknader och att staten ska ha ett större inflytande. Och sen har du då Milton Friedman då, som är den här inflytelselika nationalekonomen som fick ekonomipriset, som menar att man ska låta marknaden själv egentligen bestämma över den, ja, över sig själv. Det känns som att det hela tiden är någon slags intellektuell brottningsmatch mellan de här två skolorna.
Ja, så är det ju. Det verkar ju fortsätta. Jag tycker man ser det nu också. Du har ju båda uppfattningarna att mer eller mindre modifierade. Men alltså, ena säger att det var väl så efter 2008, så var väl den helt dominerande trenden eller så att säga synsättet var väl att vi skulle ösa på. Mm. Och vi fick ju då en ny president Obama som sattes inför, han tillsattes ju, tillkom ju precis de värsta månaderna där mellan 2008 och 2009, och då visade man ju musklerna genom att man öste ju in pengar i systemet. Det var ju en keynesiansk åtgärd. Mm. Men då har ju så naturligtvis kommit folk efter som sagt, det här blev ju för mycket, va? Och det kom in för mycket pengar i systemet, och det blev spekulation, och det blev massa sådana saker av det här så de här uppfattningarna finns då, och de verkar ju som sagt gälla fortfarande idag.
En annan grej som dyker upp i din bok då, det är det här med guldmyntfot. Som jag har förstått, det är ett sätt att knyta då valutan på något sätt till en faktisk mängd guld. Är det rätt förstått, eller?
Jo, så var det ju. Tanken var ju att, eller den dominerande tanken är tillbaka till som jag höll på med 1600-1700-talet, de första taget spår av nationella banker kommer, så är ju att man ska kunna knyta sedlar och pengar i olika former till en värde i silver eller guld. Mm. Och under 1800-talet så slår det här igenom på bred front. Så man får en internationell guldmyntfot som gäller under andra delen av 1800-talet, kan man väl säga. Mm. Nästan alla länder ansluter sig till den där internationella guldmyntfoten. Och sen faller den ju platt då i samband med första världskriget. Och så skulle man försöka, så återupprättades den igen på 20-talet, som jag pratade om, och sen så nedmonterades den för gott, kan man väl säga. Eller det kan, ja, nedmonteras igen på 30-talet.
Övergavs den för att den betraktas som en omodernt sätt att hantera finansiella politiken på, eller?
Ja, det kanske man ska säga. Men det är klart, det fanns ju en sorts logik i det där. Alltså, problemet, åtminstone när inte stater hade, och riksbanker på den tiden hade en särskilt bra disciplin, så var det ju väldigt lätt att trycka alldeles för mycket sedlar. Och då får man ju sedelinflation. Och då faller penningvärdet, och då får man andra problem. Får man som sagt inflation och andra problem. Så att det här var ju ett sätt att tämja en sån utveckling. Och det skulle naturligtvis, kan ju naturligtvis i viss mån gälla idag också. Nu har vi ingen inflation som vi lägger till. Det har ju inte haft spår av det sedan 2008. Men det är klart, rent teoretiskt skulle man kunna tänka sig att den här enorma transfusionen av pengar som kommer ut i systemet skulle kunna leda till press uppåt på priser. Nu som sagt har inte det gjort det. Men det är fortfarande ett argument för att det kan vara farligt att inte ha någon sorts värde, materiellt värde, som en egen vara på marknaden med ett eget pris.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free.
or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Den senaste stora finansbubblan eller finanskraschen som vi upplevt är den som började i USA med att investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs 2008, eller den började såklart innan dess. Det här är ju kris som bland annat skildras i den här filmen The Big Short, som jag tror är den film som jag har suttit mest fokuserad framför, för det är otroligt komplicerade ekonomiska affärer. Det handlar om det här med subprime-lån och andra sådana här ord. Kan du förklara lite grann om varför den här krisen uppstod?
Ja, man kan kanske börja med det här med vad är subprime? Subprime handlar om att det är lågt värde eller har inget värde alls. Värdepapper som är dåliga helt enkelt. Och som inte motsvarar det som man i princip mer eller mindre utlovar att det ska vara. Och grejen var den att man under tidigt 2000-tal så fick man, det som Snedna förklarat, fick man så komplicerade finansiella finansiella redskap helt enkelt. Så att de blev så komplicerade så man kunde inte längre liksom se riktigt vad det var för vissa, att vissa var subprime och egentligen alldeles för högt värderade. Det fanns för hög risk med. Det kunde man inte riktigt se, för man klippte ihop de där till paket med dåliga och bra värdepapper. Och så sen sålde man det i klump i olika typer av finansiella institutioner av olika slag. Pensionsfonder inte minst, och de var ju, började byggas upp då under den här tiden, 90-talet och 00-talet, inte minst i USA. Så de visste inte vad de köpte riktigt. Och en del av de här subprime-aktierna, eller kanske den största delen, handlade ju om fastighetsmarknaden. Mm. Där var det ju massor med obligationer och annat värdepapper. Folk hade lånat pengar utifrån noll säkerheter. Och med hjälp av rabatter och olika typer av knep och knåp. Så att det fanns ju massor med vad man säger insolventa låntagare som egentligen hade en chans att betala tillbaka det.
Var det någon slags idealistisk strävan då att alla skulle kunna köpa sin egen bostad som låg bakom att det var folk som inte riktigt hade det kapital eller den säkerhet som krävdes för att...
Det fanns den del, så det fanns ju en lagstiftning i USA. Den kom ju redan tidigare, den kom under Clinton, men det finns här egentligen tidigare också. Bill Clinton på 90-talet. Men man stiftar lagar som säger att man ska inte diskriminera olika typer av låntagare, utan man ska vara generös med det här. Så att det hjälper till. Men å andra sidan fanns det ju då människor inom skuggbankerna som ju var väldigt intresserade också att dra på det här och låna ut de här pengarna. Så det kunde man tjäna massa med pengar på kort sikt. Så att det var väl på båda håll som det här blev väldigt attraktivt. Både politiken som, det här stämde det bra, väldigt bra med rent egoistiska motiv hos olika typer av finansiella aktörer.
Ja, just det. Vad fick det för följdverkningar då i Sverige och Europa?
Ja, vi hamnade ju i en global kris som, återverkningar finns kvar idag. Åtminstone fram till den här krisen nu då, så att den har ju påverkat jättemycket. Och inte minst ledde den ju då till att en hel del stater i Europa fick stora problem med sina statsfinanser. När man hade tagit upp lån som var billigt då, när det flöt omkring så mycket pengar som ville låta sig investeras. Och man kunde låna upp stora mängder pengar. Och sen visade det sig att man hade för mycket lån redan. Och vissa länder som Grekland, Italien, Spanien, Portugal, de så kallade grisländerna som man kallar det för, fick ju akuta problem med att med sina statliga finanser och tvingades och såg framför sig möjlighet att de skulle betala så mycket bara i räntor på sina lån så att de skulle inte kunna ha kvar sin del av sin offentliga sektor och så vidare.
Mm. Nu är vi framme vid en helt annan typ av kris. Så det här, alltså om 2008 handlade om övervärderade papper och alltså någon slags bubbla, så har ju den här krisen, den har en helt annan natur, eftersom det är liksom ett virus som gör att hela samhället stängs ner och att all business försvinner. Vad kan man säga om den här krisen egentligen?
Ja, den är ju inte på långa vägar färdig. Det finns mycket som är osäkert. Vad vi vet, det är ju att, som du sa, på väldigt kort tid så stängdes efterfrågan av egentligen. Samhället stängdes ner och efterfrågan ströps drastiskt. Och den typen av kris har vi nog aldrig riktigt varit med om på det sättet. Utan de har ofta börjat kanske det finansiella sektorn eller så. Mm. Och sen flytit över till den riktiga ekonomin. Den börjar med en efterfrågebortfall utan dess like. Sen vad det får för följverkningar, vad det här leder till, det får nog framtiden visa. Men vi är inte till exempel ännu, och förhoppningsvis kan man väl hoppas på, inte ens hamnar med en finansiell bubbla och krasch. Eller finansiell krasch i alla fall.
Men börsen, i alla fall den svenska börsen, verkar ticka på rätt okej.
Den lever ett eget liv på sitt sätt. Ja. Man brukar ju säga till ibland att börsen, det är liksom det här yttersta nervcentrat i den kapitalistiska ekonomin. Liksom. Det här liksom sista nervtrådarna som reagerar på, det handlar nästan bara om psykologi. Och nu handlar det ju väldigt mycket om, och de här upp- och nedgångarna som jag tror vi kommer att få se fram ett tag. Det handlar ju väldigt mycket om tidsaspekten. Mm. Nu tror man igen, först gick det ju ner och tänkte man, det här blir jättelångt och det här blir totalt kaos. Och sen liksom, nej men nu kommer det börja liksom återgå till det normala. Alltså. Mm. Skulle vi då få en andra omgång till exempel av som ju epidemiologerna varnar för ju. Så kommer ju liksom det här fortsätta hoppa upp och ner på det här sättet på börsen. Mm. Så att börsen är nog inte indikator. Det som är det problematiska är väl att många av de här företagen som vi nu ser kollapsa har ju lånat en jäkla massa pengar, ursäkta uttrycket, på banker, men också mycket utanför banker, på helt andra typer av kreditinstrument med hjälp av andra. Och om de inte har de där pengarna att betala tillbaka till bankerna, då kommer bankerna att stå och ticka också. Och då kan vi få en rekyl in i den finansiella ekonomin. Så kan bli mycket omfattande, och i synnerhet om det här kommer att gälla under längre tid. Man ska inte vara någon sån här pessimist och bara sitta och skrika på kris och kaos och undergång. Va? Men det är farofyllt det här.
Mm. Per Bolund gick ju för ett par veckor sedan ut och ifrågasatte varför stora företag inte hade mer framförhållning och större buffert. Och också vad staten eventuellt kunde få tillbaka om staten gick in och stöttade de här företagen. Och Ulf Kristersson vet jag gick i taket i de här uttalandena. Men för mig så känns det här som relevanta frågor att ställa. Eller hur ser du på det?
Det är klart det är relevant, men... Det enda man skulle kunna säga att det är försvar för Kristersson är väl att det här är så omfattande så det hade inte hjälpt med vilka buffertar. Jag menar, det handlar om sådana stora belopp så att det är omöjligt att tänka sig buffertar av det slaget. Jag menar, om man tar ett företag som Volvo eller som bygger lastbilar och annat, så bara 90% av marknaden bara försvinner.
Ja, så det var lite naivt av Per Bolund också kanske?
Ja, den typen av buffertar finns inte. Va?
Så att... För mig och andra lekmän också tror jag så känns ju finansbranschen som en lite märklig värld. Alltså, när det gäller aktier så kan jag förstå att man säljer aktier i ett företag för att finansiera och dela ägandet i det företaget. Men när det börjar komma till andra instrument som alltså blankningar och hedgefonder och sådär, då känns det ju mer som någon slags nästan hasardspelsverksamhet. Är de här grejerna verkligen viktiga delar av en fungerande ekonomi?
Alltså det försvar som har varit och där man har försvarat det har man ju sagt att det som de här till exempel hedgefonder och annat kan göra, det är ju att se till att kapital används på ett effektivt sätt. Det vill säga att man får högre leverage, som man säger. Det vill säga att man kan använda samma pengar i någon mening många gånger fler om man har smidiga och bra instrument, finansiella instrument. Och det skulle vara då naturligtvis skälet till att det kan vara effektivt. Vi är väl ganska överens om att höga investeringar och att låna pengar för att göra massa nya saker till nytta för samhällsekonomin. Och det har man sagt, men problemet är att det verkar kunna gå överstyr lite för ofta och lite så man... Så det är lite nervöst med det här. Mm. Det kanske ökar effektiviteten och ökar leverage. Hävstångseffekten. Samma pengar för många gånger om som en hävstång.
Men det låter ju som att risken ökar då också.
Det är klart det gör. Det är klart de gör.
För att avsluta den här intervjun, precis som du avslutat din bok, finns det några sätt att undvika finanskrascher i framtiden?
Alltså, det kan man ju också. Man kan ju kunna hoppas på att man hittar något jättebra sätt att med nya regleringar och med också få med de här shadowbankerna in och så under sånt lock och så. För jag menar, som sagt, bankerna sköts väl för ett land som Sverige, inbillar jag mig åtminstone, jag tror de flesta håller med om och det funkar ganska väl. Inte så stora risker just nu, men att få de här andra finansiella operatörerna in i samma, det skulle kanske gå, men sen kanske jag är då väl pessimistisk, men jag har svårt riktigt att se med en sån här typ av decentraliserat ekonomiskt system vi har, där ju ytterst produktion och konsumtion handlar om vilka val som du och jag gör som individer, och då är det nog svårt att helt undvika att vi kommer att få såna här. Jag tror att man kommer aldrig kunna hitta den typen av perfekt reglering. I grund och botten handlar det ju om det här ekonomiska systemet som vi har. Myriader av människor som gör små beslut som får, när man alla gör det tillsammans, får enormt stor betydelse. Och om vi också då är jordvarelser, så vi gör som grannen, då gör vi alla samma sak på en gång. Då köper vi alla på en gång och säljer alla på en gång. Då är det klart att då är ju det här nästan ofrånkomligt.
Den här podcasten heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget kompetensområde som du skulle vilja veta mer om?
Ja, jag blir så trött på det här med krisen nu, så jag tycker ju fortfarande det skulle vara extremt roligt att få reda på vem som mördade Olof Palme och vem som mördade John F. Kennedy.
Men kan ju vara så att Palmemordet är något närmare en lösning än Kennedy-mordet i alla fall.
De sa väl i juni, va? Så att,
Precis, jag kan se om jag får till en intervju med den här journalisten som har skrivit för Filter om Skandiamannen med mera. Lars Magnusson, tack snälla för att du ville medverka i podden.
Ja, tack själv. Det var skoj.
Lars Magnusson om finanskrascher. Vill du läsa hans bok med samma namn så finns den fortfarande i välsorterade boklådor och på nätet. Vi som gör den här, än så länge relativt solventa podden, heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf, och den presenteras i samarbete med Acast. Prenumerera gärna i din poddspelare så missar du ingenting. Vi hörs igen om en vecka.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free.
That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.